Välkomna till ännu ett avsnitt av Golf och jakten på den perfekta golfbanan. Lycka till då också.
Hello.
Hej Johan.
Hej. Ja.
Jag brukar alltid klaga på att jag säger fel på titeln på namnet. Så här, men nu har jag tränat här en timme här på morgonen. Så nu jävlar satt
den. Jag har haft det. Är det 150 snart gånger på att öva på?
Ja, 117 avsnittet var det, är vi inne på faktiskt. Så, ja.
Någon gång ska det bli.
Ja. Hur är läget?
Jo, det är bra. Det är trevligt tycker jag. Men jag sitter ju bara mest och väntar på att den här förbannade kylan ska släppa. Så att man, men ja. Jag antar att när kylan släpper kommer det börja snöa igen.
Ja, det är så. Ja, precis. Ja. Nej, men det är jäklar vad kallt det är. Och det är verkligen supervinter.
Ja, och sen har vi november satt ju någon slags rekord i få soltimmar. Och sen kylan kom här så har jag har sett snöflingor i luften nästan varje timme liksom. Sen har det inte varit så mycket, men det har ju liksom inte slutat snöa. Nu har det faktiskt slutat snöa, men jag antar att så fort lite värme kommer tillbaka så kommer det komma blöt snö, så det är ju inte särskilt charmigt väder. Alltså, det kan man ju säga.
Nej, verkligen inte.
Jag fattar inte varför det ska vara så himla tråkigt hela tiden.
Jo, men det som är så här, men, jo, men det är så härligt för det blir så ljust ute.
Ja, men kallt.
Ja, precis. Ja. Du, det har hänt ganska mycket.
Ja, verkligen. Ja.
Ja, jag tänkte vi skulle börja med det som jag tycker är liksom, eller ja, det är rätt många grejer faktiskt. Men det här med LIV och det här ryktet om att Jon Rahm skulle gå till LIV.
Ja, verkligen. Ja.
Alltså, det ingen ifrågasätter ryktet liksom på något sätt. Sådär. Det är inte så. Sådär. Och sen så är det så konstigt då. För att det är att, alltså han är så långt ifrån LIV i min värld. Alltså som spelare och som tävlingsmänniska. Eller vad nu är. Och överhuvudtaget kunna riskera att eventuellt kanske inte vara med i Ryder Cup. Och liksom allting sånt där. För, jag fattar inte.
Nej, men jag håller med dig. Alltså, livspelarna ska ju vara ett gäng föredettingar, som de här europeiska föredettingarna. Självklart, liksom, ja, så slipper man kvalgränser som Poulter sa. Liksom, för han började hata kvalgränser efter att han missar dem hela tiden.
Exakt.
Ja, precis. Men, och det kan jag köpa. Så kan det vara några som har vars marknadsvärde var lite större än de hade trott och som blir inköpta dit och sådär. Men, och sen så är det kanske någon som tycker att det är för långt hemifrån och för många tävlingar att spela på. USPGA och såna grejer kan vara så. Det, alltså någonstans där måste det vara Cameron Smith. För det fattar inte jag riktigt. Han är lite som Jon Rahm.
Och Brooks. Och några till.
Precis, varför går Brooks var ju inne, han var ju inne i en katastrofperiod där. Han kunde inte lira då så fick han har ju ett sånt marknadsvärde så då köpte de över honom. Det kan jag fatta. Men Cameron Smith fattar inte riktigt för han var verkligen liksom, han var på väg att ta över hela världen men så bara nej, men jag går till den andra touren där inte så händer så mycket liksom.
Men samtidigt kan man säga då att sån kille då han är australiensare och det var en jävla massa australiensare så liksom de drog rätt många över dit plus att han kan spela på Australian Tour plus han kan spela Asian Tour för honom i USA Toren, han har aldrig trivts där. Han sa någon gång, jag pratade om det tidigare, att han var liksom aldrig inne i omklädningsrummen där. För han kände sig inte hemma, välkommen liksom. Nej men det var sådär. Så varför ska, och sen så sjukt mycket pengar naturligtvis också. Som man inte har någon som helst användning för att han liksom vet inte hur man handlar. Nej men liksom så, sådär. Och jag håller med dig liksom, jag tror att rätt många av dem där egentligen så här efteråt, nej vad gjorde jag liksom så här. Alltså Stensson till exempel tror jag på ett sätt och vis är så, han förstår ju att det kloka steget är att gå till liv, få så mycket pengar så att hela släkten för all framtid är säker, bla bla bla, nej men så här sjukt mycket pengar. Det, jag köper det men och det där att han liksom kvalgräns efter kvalgräns och sådär. Och sen så bara åka hem och så bli 200 000 fattigare. Bara för att det är flyg och caddies och gud vet vad och sådär va. Ja, men det, och så bara känna, vad fan sådär. Men Rahm, alltså det ja. Och sen så här, han är väldigt lite ute på sociala medier. Och så kommer det här ryktet. Och alla bara, ingen riktigt kan bekräfta det. Men han vägrar säga något själv. Så han ligger lågt någonstans. Och det, då börjar man ju undra. Jag tycker att det är... ja, jag vet inte.
Nej, han ska säkert gå till Evda då, eftersom han inte dementerar det här. Och så här. Men vi är fortfarande, alltså, som fågelholkar. Vad är det som... Är det, bara han blir nervös också för kvalgränser? Och
nej.
Är det den här... Liksom, är det den här, ja, är det, kostar det för mycket det engagemanget han visar upp? Jag trodde han gillade att vara ute och fightas mot de andra och spöra skiten. Men det kanske är så att det bara är jättejobbigt egentligen. Nu kommer jag förlora. Liksom. Det är bättre att...
Nej, jag vet inte. Alltså, det enda jag kan tänka mig är att han på något sätt är trött på att bli told what to do. Liksom, så där, på något sätt. Att han känner liksom så här, men om jag går med här, då är jag en av de stora spelarna. Liksom, så där. Alltså, som styr och ställer och säger så här att nej, vi ska ändra formatet lite grann här, eller mycket, eller liksom på något sätt så där. Att han är där. För jag tror inte han får den, på sätt och vis, inte den respekten på PGA-touren. Utan där är det mer att han är en världsspelare, men Brooks var likadan.
Liksom,
det var ingen jävel som ville snacka med honom eller så där. För det är liksom Spieth och Tiger och ja, du vet det.
Och sen är det Rory som har blivit nyttig.
Rory också förstås.
Han gör ju
de tre, fem där i toppen, de styr och ställer allting. Och resten ska bara hålla käften liksom. Och där tror jag att han, det brinner i huvudet på honom liksom sådär. Men det är...
Ja. Det är rätt kul, det är ju en kille som det ofta brinner i huvudet på sig. Så att
ja, men det är det ju.
Ja, alltså, och det är ju rätt skönt med en sån lirare. Liksom.
Det, ja,
är liksom,
det tycker jag.
Han kommer inte gå och bara och vissla lite, utan han vill ju göra någonting. Han är arg på något hela tiden. Vad är det nu då? Ja. Det är den här grejen. Alltså. Och det är bra, det är bra tv överhuvudtaget. Det är bra underhållning.
Ja, det finns ju klipp från Ryder Cup, liksom, hur mycket det brinner i huvudet på honom. Ja. Alltså, och hur engagerad han är och vilken tävlingsmänniska det är. Och liksom sådär. Så det är helt otroligt. Alltså, att han vågar riskera det. Att liksom sådär. Nej, men, fast å andra sidan, om han är världssjua om 2 år eller någonting sånt där, kanske vi säger det. Men så här, då är han ju ändå, borde han ju på sätt och vis vara given i ett Ryder Cup-lag i alla fall. Fast jag vet inte.
Nej, de kommer överens om någonting som de inte har uttalat och så. Vad betyder det då? Kommer alla få spela Ryder Cup? Kommer de få några rankingpoäng? Och sen, det får vi se i framtiden. Precis. Så att, nej, men det är okej. Okay. Och sen vore det ju rätt spännande om Ram nu inte går till det. Det visar sig att han inte skulle dit. Och, varför har ryktet kommit upp då? Är det någon jävla som vill honom illa på något sätt?
Ja, men framförallt att han inte dementerar. Det är ju därför som han ska gå till LIV. Eller så kör han någon slags utpressning mot PGA-touren och Europa-touren, eller jag vet inte, någonting sånt där. För han är ju svin förbannad på det här jävla rankingprogrammet då, OVGR, alltså att det har blivit så fel. Han kallar det ju skrattretande, och det är det ju. Det är ju ett jävla skämt. Och hur de har fått till det, alltså det är ju... Att det är så dåligt alltihopa, så det är, och då blir han förbannad av den anledningen. Ja, men jag tror han är förbannad helt enkelt. Och så ja, men liksom på något sätt. Och sen så tycker alla att han ska rättas in i ledet och sådär. Han är väl den i, vad ska jag säga, Europalaget som är mest ego, skulle jag kunna säga, som kanske har svårast att kliva in i ledet.
Det kan han inte överhuvudtaget. Det tycker inte.
Nej. Rory har försökt att inte kliva in i ledet, men har klivit in i ledet på något sätt. Sådär. Så att, jag vet inte.
Nej, men det är ju, alltså han är ju verkligen den där största personen som har sitt eget huvud verkligen och går efter sitt eget huvud hela tiden. Liksom, lite oförmögen att göra likadant som alla andra, och så har blivit inte så himla omtyckt heller då naturligtvis, eftersom han är så jävla, liksom, vad är det med honom? Kan han inte vara lite trevlig? Nej, men han kan inte riktigt.
Nej,
bara för sakens egen
skull. Hur gärna han än skulle vilja. Det är jättemärkligt. Det är jättemärkligt.
Jag är sån här bara. Liksom. Ja. Jag älskar ju såna där figurer. Alltså. Tycker det är fantastiskt att se. Liksom. Och sen så klart att han genomlider ju en massa grejer av det där. Det är inte helt kul heller.
Nej, det får ju konsekvenser.
Ja.
det är ju så där att ja, nej, men det, ja, jag vet inte. Han, samtidigt så när han har de intervjuerna och allt det där, så han ju, ser man ju att han får ju behärska sig hela tiden liksom, på något sätt. Ja.
Ja, men som kanske skulle vilja vara någon form av Rory McIlroy, men samtidigt inte, för att Rory McIlroy blir för liksom social, för lite mjäkig och sådär. Så att han är rätt nöjd med sig själv, men det leder till alltså, att han hamnar i diskussioner, han hamnar i kontroverser hela tiden. Liksom. Och till slut blir själv naturligtvis trött på det där, men man kommer inte ur det, kan jag inte. Det är sånt. Så att det får man verkligen respektera, tycker jag. Ja, ska vi se vad det leder.
Ja, verkligen. Det är, ja, jag vet fan alltså. Det här, ja, det är, och sen så verkar det ta så jävla lång tid också. Jag tycker på något sätt när ryktet kommer ut lite grann så där, så kan man ju tänka sig då att Liv och ja, alla vill ju liksom alltså den här gungflyn i en organisation. Hur kommer PGA-touren ser ut nästa år, kommer liksom där, eller kommer han vara där, och liksom den här osäkerheten som är nu, eller var det här bara ett skrämskott trots allt, att han ligger lågt med det här för att ha ett bra förhandlingsläge mot PGA-touren, om det skulle vara så att han på något sätt inte vill spela så många tävlingar på PGA-touren som det krävs egentligen, kanske att de ska skriva om reglerna där, att det är det eller så här. Men det är oerhört mycket spekulationer, märker jag på mig själv här. Man har fan ingen aning.
Nej, men alltså jag håller med dig. Det verkar ju som att PGA-touren har dragit åt tumskruvarna rätt mycket på spelarna också, och säga att om de här är de elevated liksom, events, och de måste ni lira dem. Och så finns det sådana som Ram som tycker, men det där bestämmer väl jag själv. Jag har ett enormt marknadsvärde. Om jag ställer upp en tävling eller inte, det har ju jättemycket för publikleden att göra. Så, att, så de har, ja, det har alltid varit den där grejen. Så att, nej, men nu ska ni göra som vi säger, säger touren. Och så, aha. Så det är några jättestora stjärnor som inte tycker det, liksom, såklart. Och där har ju, det är ju lite märkligt med Rory då, som alltid tycker som Toren tycker.
Ja. Men det är väl, och sen så blev han ju stört förbannad då när de började göra vad ska jag säga, affärer med Saudi under, utan att han visste om någonting.
Ja,
precis. Det är liksom, för helvete, här har man varit superlojal och verkligen kämpat för, vad fan gör ni liksom? Sådär.
Ja, just det. Då är de realpolitiker då, tänker jag. Rory i det här läget och så, men då blir, nej, men det är klart, det är ju inte roligt alltså, att han och Tiger har sagt att vi gör allting, touren är bäst. Ja, så står de där med arslet bort liksom. Det är kul.
Men man ska ju komma ihåg att det var ju någon på 60-talet tror jag som själva PGA Tour bildades, och då var det ju liksom vad heter det, de stora spelarna som sa, nu sätter vi igång det här liksom, så här, är ni med oss eller mot oss liksom? Och så fick de med sig tillräckligt många för att liksom, och så åka runt och så styra det själva på ett bättre sätt och skaffa sponsorer och allting sånt där. Så det är ingen extremt gammal organisation man jämför med vad heter det, PGA till exempel och sådär, vad som är från 1900 blankt ungefär och sådär.
Ja, just det. Ja.
Så att ja, det kan nog ändras om lite där, vi får se, det är spännande. Sen har de ju fibblat med, det har vi väl hört va, om golfbollen, att de ska göra den till någon jävla mjukis.
En rangeball helt enkelt.
En rangeball, ja precis. Nu kan man börja stjäla rangeballar igen.
Gamla rangeballar kommer bli liksom hållvaluta nu.
Ja, precis.
Gamla bollar kommer bli hållvaluta. Jag tänkte, man har källaren full med gamla bollar. Om man råkar ta fram en sån där plötsligt så, och shit, vad långt den där gick. Ja, men det var för en gammal boll. Liksom. Den flyger längre. Så hur kommer det där hända? När kommer de kolla sånt? Liksom?
Jag tycker det här är så jävla kul, för nu är alla skitförbannade och så här. Och det var förra gången de ändrade något, då var det de här skåren där. Kommer du ihåg det? När de ändrade skåren där i wedgen här?
Ja, absolut.
Och de höll på ett år och liksom, jag läste artikel efter artikel och det var så här, det här kommer gå till helvete. Nu kommer alla bombare som lägger sig i ruffen på wedge-avstånd, de är rökta och så där. Och så införde de där skårorna. Och sen så hörde jag en gång en kommentar, och då var det någon sån här bisittare amerikan som sa, det där slaget som var någon flyer då, en sån där, det kanske var på grund av skårorna. Liksom. Så alla bara, de bara lärde sig direkt hur man skulle göra liksom, med de nya skårorna. Det var inga som helst problem, det var bara larv alltihopa. Och då undrar man, är det här också liksom, ja men då kommer det bara ja, får vi träna lite mer då? Eller liksom, jag har ingen aning. Det ska bli jävligt spännande.
Ja, det, alltså, det känns lite som att du vet alla de här grejerna man gjort med driven och så fixat och donat och sen har regelbögarna kommit och sagt att men så där kan mycket studs kan inte vara i klubbhuvudet på en driver och så vidare. Så, och hur fort gick det över innan de slog ännu längre bara och uppfann något annat sätt att göra den här så att bollen flög ut snabbare. Och sen hela tiden så tycker jag känns som att ja, den vanliga golfaren har inte, kan slå lite längre, kanske lite mer harmoniskt, men det är ju de här elitgolfarna som har dragit nytta av hela, all den här utvecklingen av materialet. Så att jag tror att det kommer bli så igen då, liksom att ja, men det här kan man ju liksom motverka genom att göra det här så här och så här, och så får man bolljäveln att flyga ännu bara tok längre.
Så ska man komma ihåg att en gång i tiden då på 68-70-talet så där, då hade man ju den lilla bollen i Europa och den gick ju långt utav helvete.
Var det så mycket längre? Och lite längre.
Den var mycket längre. Och i vissa förhållanden och sådana här saker så var det ju så. Sen kom den amerikanska bollen då. Då stannade ju liksom längden upp där under en period tills man lärde sig. Ja, sen kom Pro V och allt vad det nu var. Eller ja, två sådär. Ja. Så att man har ju hållit på med bollen som bara den. Innan och meckat och gjort massa saker. Så det ska bli otroligt spännande att se vad som händer. Men det var väldigt långt fram. Det var 4 år framåt ändå.
Sådär, ja, och sen 2 år till innan vi fick alla tvungna att ställa in sig i ledet. Liksom. Man är tvungen att hinna slå bort alla bollarna. Men vad gör man med de bollarna man hittar där ute? Liksom? Det måste ju stå väldigt noggrant nu på bollen att det här är en rangeboll fast en omvett eller någonting. Mm. Så att man inte råkar ta fel. Eller de hittar väl på någonting. Alla bollarna kommer vara blåa eller någonting. Så att...
Ja, precis. Gröna.
Ja, precis.
Ja. Nej, men jag tycker det är roligt för att vi kommer att prata om regeländring tidigare och sådär, så var det att man skulle dela upp det på proffsen skulle ha vissa regler och sådär, och vi var jag vet inte vad du tyckte, men jag tror att du tyckte som jag att det ska vara samma regler för alla för att man ska få den här illusionen av att man liksom slår samma slag, att det är ju det som är någon slags magi i golfen, alltså att vi lurar oss själva lite grann och faktiskt vissa hål här och där så ja, men nu har jag ju samma förutsättningar som Tiger eller liksom som ett proffs och härifrån så gjorde den och den klantskallen trippel och jag gjorde faktiskt bogey så jag är lite bättre än, ja men du vet sådär liksom, sådär.
Ja, men
och där finns ju någonting magiskt och jag har samma boll sådär. Man vill ju spela Pro V för att proffsen spelar Pro V och sådär. Så är det ju bara. Så det är ju en jäkla tur att de, för de tänkte ju faktiskt bara ändra för proffsen, men nu har de insett att det, så kan vi inte ha det. Så det är ju bra.
Ja, faktiskt. Men det tror jag är jättebra också. Jag tycker jag satt och tittade lite på tjejerna nu från Australien och så är det någon liten som 1,10, 1,20 lång som smeker fram bollen 150 meter med någon järnklubba där, så känner man okej. Okay. Då känner man sig okej, okay, så pass dålig teknik har jag då. Och hon det där gör så mycket. Om hon skulle ha en annan boll där som är kortare, då skulle det inte ge samma känsla av liksom, att man ska inte känna sig lika förödmjukad.
Nej, precis.
Vilket är, ja, och det ska man ju göra naturligtvis liksom. Ja, man måste ju känna att det där är jämförbart. Jag fattar inte riktigt annars tanken.
Nej. Ja, det är ju jättemärkligt att de överhuvudtaget ska vara liksom. Ja, nej, jag fattar ingenting. Men överhuvudtaget diskutera. Nu har de kommit fram till att det är ju givet att det ska vara så, men att de ändå har haft diskussionen i mer än 10 sekunder, det fattar inte jag.
Ja,
det är obegripligt.
Rory och Tiger tyckte att vi kunde ha räddat folk från det här. Så vadå räddat? Fan, vi vill inte bli räddade från det här.
Nej, exakt. Vi vill också ha det
skitjobbigt. Vad skulle vi vara intresserade av? Det kommer inte spela så stor roll, misstänker jag, för våra golf. Medan för deras golf potentiellt i början. De slår lite kortare. Sen kommer de ju hitta hur man skruvar den. Och hur man, vilken launch angle och sådär. Som tar bort det där. Det är jag övertygad om.
Och jag är inte... Ja. Och så kan man säga sådär att det finns ju bollar idag som går längre och hårdare och du vet sådär. Men man väljer ändå en Pro V eller liksom, du vet, någon sån här jävla skitdyr boll helst liksom, som har väldigt mycket känsla. Men det finns liksom stenkulor som går svinlångt, men de vill man ju inte spela med.
Nej.
Så att, ja, nej, jättefånigt. Men det var ju bra att de räddade golfen där. Det var ju jäkla röta faktiskt. Men du, alltså det, alltså det har hänt så otroligt mycket, men det här som jag tycker är en stor grej, hur man resonerar och sådär, det var ju Luke Donald, att han blev Ryder Cup-kapten.
Ja, verkligen. Ja.
Och det har ju, det har ju varit förr, alltså det var ju några år sedan, men det var ju ganska många år som, alltså på 60-70-talet sådär, när det inte var något kul med Ryder Cup, för Europa torskade hela tiden innan Sevi kom och liksom Europa kom sådär. Så, men då var det kaptener som liksom kom. Bernard Gallagher till exempel var ju 2 eller 3 år.
Fyra kan ha varit till och med.
Fyra kan ha varit säkert. Mm. Så det var ju lite tradition. Eller, ja, men jag kan ställa upp en gång till. Och det var ingen affär och det var ju liksom ingen stor grej och sådär. Men nu är det ju en jättegrej. Och vad tycker du?
Alltså jag blev förvånad när jag tittade på den här listan på, för att då kunde jag vara där i 4 år på något sätt, och så vann de en gång och då, men nu får du ju vunnit. Faktum var att Europa, eller om det var brittiska öarna, vann ju några gånger där som inte jag, jag tror de fick spela hela tiden, men riktigt så var det inte.
Nej,
och så, nej, men då låter vi någon annan, då är ju Reese får vara 2-3 gånger och sådär. Men som sagt, inte samma enorma publikaffär, inte samma enorma.
Nej, inte riktigt va.
Det var ju inte, alltså, har du varit Ryder Cup-kapten en gång eller spelat Ryder Cup överhuvudtaget, så har du, det är liksom, det är ju så fantastiskt marknadsvärde och sådär. Så att jag, ja, nej, men så jag tycker det är lite synd. Jag tror nog att det finns flera liksom. Ja, sen så tycker jag ju att Stensson skulle få göra sitt som han var utlovad en gång i tiden.
Det tycker jag också.
Ja, eftersom de nu har liksom skakat hand och allt borde vara dött och begravet. Men det där har Europa-touren eller då typ i World Tour sagt att det där är vi sura för fortfarande. Va?
Ja.
Ja, men vad är ni
sura? De hade ju chansen där faktiskt nu att ge honom det här och... Ja, för att nu ska vi bli kompisar med dem och så här. Eller så är det så helt enkelt att de kör en trevar och vad heter det, Henrik sa nej, jag är inte intresserad liksom, så där. Jag är så sur på er. Så kan det också faktiskt vara.
Ja, jag tycker det låter som att svenska förbundet inte heller har liksom, de är fortfarande sura också för någonting som, jaha, men alla är ju kompisar. Ja, men vi är sura för det att han gick med dem som är våra kompisar. Jaha, nu fattar inte vi riktigt så här. Men, det är säkert att få ihop det här någon gång. Så här. Men ja, så är det. Så att, ja, det beefen är kvar. Jag tycker att har man blivit lovad att bli Ryder Cup-kapten, vilket han var, så är det rätt tuff grej. De ryckte ju bara undan mattan.
Ja, det var ännu mer. Han var ju liksom till och med kapten.
Ja,
alltså,
han var kapten.
Han var avsatt till och med sådär.
Ja,
så. Ja, och det är sant. Men sen så... Alltså, det finns ju otroliga fördelar naturligtvis. För att man har ju tänkt tidigare så här. Det har ju varit några riktigt dåliga kaptener. Padraig Harrington var ju till exempel en usel kapten. Man behöver inte räkna
upp. Nick Faldo.
Faldo var ju, kunde ju inte namnet på sina spelare. Den jävla sopan. Du där borta.
Ja.
Och så vidare också. Men det har varit några. Mark James var också.
Han var dålig.
Han var rätt rolig för sig, men han var, han hade ju, ja, spelade dina bästa hästar mycket liksom, eller vad man sa, så där. Och sen körde han med 8 stycken.
Ja,
av, så där. De andra 3 stycken tror jag var som inte fick spela förrän på söndagen och så, så jävla taskigt. Och så har det varit några sådana där. Men med Luke Donald så måste man ju säga att då får man i alla fall någon som är bra och som tar det här jobbet på allvar och som är väl förberedd och allting sånt där. Det måste man ju säga. Jag hoppas bara att de lär sig av de här misstagen som han gjorde också, så att det, liksom, den här, vad ska jag säga, utvecklingskurvan går uppåt, så att inte det här var det bästa han kunde prestera, utan det här var att, ja, förstår jag menar.
Ja, jag förstår lite. Fast jag tycker att det här är lite, alltså det där är lite fusk, för att år efter år så har det varit så att vi har en lista, amerikanerna har en lista på här, de här måste få bli kapten någon gång, och sen så är det så att där, den listan innehåller jävligt många dåliga kaptener. För det måste vi säga att Europa har haft bättre kaptener, och det är ju också en stark bidragande orsak till att det har gått så bra för Europa de senaste åren. Så att jag tycker lite så här, ja, men fan, hoppar ni över det här liksom hedersuppdraget som det ändå innebär, som vi måste ge till den här jävla idioten men jag tycker att det är en bit av det hela, fast det är tråkigt att se när de är dåliga kaptener. Det är det. De tar dåliga beslut och det är en klag som skäller på spelare. Det var ju liksom riktigt upprörande. Ja, vad är det för jävla bebisar där ute liksom?
Ja, just det.
För ska inte du stötta de här människorna så att de kan prestera bra? Eller ska du verkligen bara racka ner på dem för att de inte vinner? Ja, men så är det ju. Det är inte tråkigt att säga. Så man är i kluven där, det är. Men och jag tror ändå på något sätt att Luke Donald och gänget runt omkring honom tog det hela till ytterligare en nivå. Vilket var inte,
ja, det tror jag också. Det är helt... Ja, men det var inte ett perfekt kaptenskap, utan det var ju några grejer som att han skickade ut Ludde på eftermiddagen till exempel. Ja, ja, ja. Det är så otaktiskt och så dumt, så att jag liksom, ska han hinna ladda om på efter den här chocken att vinna på det här sättet mot världsettan och världsfyran eller vad det var och sånt där. Mm. Och så gå ut igen så här, vet precis. Men det är ungefär som liksom man har två runder på en dag och så sänker man sitt handicap på första rundan.
Ja.
Och så där. Vi vet vad som händer på runda två. Liksom, det är så uppenbart att det går inte att ladda lika mycket. Däremot om man är i det här fallet då att man är programmerad för att spela två varv oavsett vad som händer, då finns det en större chans att man kan ladda om till eftermiddag, även om det inte är säkert att det går i alla fall liksom, sådär. Men
det är en väldig skillnad mellan Hovland och Ludde där. Alltså,
ja, det är
Hovland är en mycket hårdare människa som har varit med om att det här kan ju släppa det här på något sätt. Men Ludde, även om han förstår allting teoretiskt, så är det så himla nytt och så ska han ut och lira då. Så slår man, jag vet inte om hur gick slagen i början och sådär, det kanske gick hyfsat bra. Men det är så, på andra rundan som du säger så är man i ruffen på första hålet och sen börjar man ju ifrågasätta allt liksom. Mm.
Och då är det inte samma grej. Det är inte samma grej. Och då ska man komma ihåg att för 2 år sedan då, Whistling Straits, då var det ju Hovland som var valpen liksom, som gick mest och kollade på allting runt omkring och såg väldigt liksom flackande blick och allt vad det var och sådär. Så att, och sen så nu var han liksom kanske bäst i det europeiska laget egentligen.
Det tycker jag. Fy fan vilken hårdning den där.
Det är verkligen helt otroligt.
Snabb utveckling, alltså explosivt snabb liksom. Så bara, jag kan inte chippa, men jag lär mig det och sen kan jag chippa. Chippa bättre än de flesta plötsligt.
Där, det blir ett vapen helt plötsligt, vilket är helt otroligt. Det har man aldrig sett någon som har gått från, alltså man har gått, haft någon sån här brist och sen blir det okej liksom. Men här blir det ett vapen och sen, precis som du säger, så liksom, blir han bättre än många andra. Ja, det är galet tycker jag. Det är så jäkla häftigt. Ja, det var kul. Så att vi får se. Alltså det finns ju den här också liksom, att de vet hur Luke Donald är som kapten på amerikanska sidan, menar jag. Hur han kommer att leda laget, det är ganska klart. Och hans sätt att leda och allt det där. Och det kan de förhålla sig till kanske lite grann. Och det kan vara en fördel istället för att man till exempel tar konsert, som jag tycker man skulle ta. Jag hade gärna sett konsert faktiskt. Ja, men han är bra helt enkelt. Och sådär, tror jag. Jag tror väldigt mycket på honom. Osjälvisk, men ändå självisk på något sätt. Eller liksom sådär. Han skulle ta sig an det här, tror jag, väldigt, väldigt bra. Men nu kör man honom och det är inte fel. Och sen så är det är svårt, det är bortaplan. Det finns ju en grej där med bortaplan och det är att vi vinner ju nästan aldrig bort på bortaplan. Plus att det är New York, plus att det är Bethpage Black. Men med det laget och att de har spelat in lite juniorer och sådär, vilket är skitbra, så finns det en chans, tror jag, kanske.
Jo, det är klart det finns en chans. Det är lite, just det där bortaplanseffekten och det där. Och vad är det som egentligen bidrar? Har vi inte, det kanske har haft dåliga kaptener när vi var på bortaplan.
Några har varit riktigt jävla usla.
Ja, så att, ja, men
det kanske är så man tar den där, man måste ta, de skickar man borta plan för att man ändå förlora.
Ja, precis.
Och nej, den där jävla Padre, vi måste ju ha honom. Men vi skickar honom när vi är på Whistling Straits. Nej, ja, bra så där.
Ja, vi vinner hemma sen.
Ja, precis. Då blir det mer intressant. Måste vi ha en riktig ledare. Ja, och inte förlora på hemmaplan. Mm. Nej, men så är det ju faktiskt.
Ja, men
det är också jävligt konstigt här med amerikanska laget och alltså att de har så svårt för alltså att singlarna bra, de var svinbra nu också på singlarna och allt sånt där, men att lagspelare, jag tänker på för Europalaget liksom, de har inte samma, de har ju college liksom.
Mm.
Och de spelar i lag hela tiden så där. Kanske inte så jättemycket forsam och bestboll, det vet jag faktiskt inte så mycket om. Mm. Men det är ändå en laggrej på något sätt. Och det har de ju i modersmjölken med sin college liksom. Och alla spelar college.
Det märker jag också att man pratar ju om det här med att ja, men amerikaner är inte kollektiva liksom. De vet inte hur man gör det. Och sen, de spelar ishockey mot Sovjet och sådär. Så. Men det värsta kollektiva liksom, eller kommunisterna som finns när det gäller just idrott, det är ju amerikaner. Alltså, plötsligt så vet det här är en laggrej liksom. Det var som det där amerikanska college-laget som just började Sovjet
ja,
ishockey. Va? De får någonting helt annat i blicken. Liksom. Så, men nu är det en laggrej liksom. Mm. Men det gäller inte de här golfarna. Och hur de kan ha missat den kulturen. För den har jag sett så jävla mycket i amerikaner. Liksom. Nu kommer vi till ett lagläger. Nu kommer vi till ett lagläger. Det är mest när man retar upp dem. Som de retar upp tjejerna där på vad det var på för bana som... Som tuttar rätade upp amerikanska damer.
Ja,
med den regelincidensen. Då blir de ju, då ser de inga som helst liksom svårigheter. Utan då ska de bara köra över motståndarna på sätt.
Dream team i basket också. Ja. Alltså när de verkligen blir ett lag. Alltså får ihop ett lag. Då är de ju svårstoppade. Men jag har lyssnat lite grann på de här poddarna då. No laying up och sådär. Och de är liksom, vad gör vi för fel liksom när vi är på bortaplan? Men jag tycker fortfarande, alltså lite sådär ska de ju titta på. Europa säger, har ju liksom inte självransakat sig alls för vad som hände på Whistling Straits. Där vi fick spö så det var ännu större förlust liksom. För 2,5 år sedan nu. Och det släpper vi på något sätt sådär. Men amerikanerna tycker liksom på något sätt att de ska vinna över Europa. De har, dessutom så har de ju President's Cup som är liksom, det har ju inte vi riktigt. Vi har ju lite så här mot Asien, men det är ju inte samma sak helt enkelt så. Så vi har ingen övning, vilket är jättemärkligt. Och ändå så kan vi gå ut efter liksom, nu kör vi igen så här, grabbar, ja nu är vi ett lag igen. Och så får vi det att funka. Jag tycker det är otroligt. Och jag tänker på det här med Patrick Cantlay och det här med pengar och med kepsar. Nej, jag får inte betalt så jag har ingen keps på och liksom allt det där. Och alla bara, och det skulle aldrig, jag skulle aldrig se det i det europeiska laget.
Nej, men det var spännande att ta upp det. Jag kommer att tänka på en grej som jag glömt. Alltså just det här med, jag tänkte på när Luke Donald nu är tillbaka som kapten. Då tänkte jag, jävlar, Adrian Meronk måste ju sparka sig själv. Eftersom han har uttalat sig bättre. Jag borde minsann ha varit med. Det är så jävla gjort som inte väljer ut mig. Men han är väl rätt så ensam om det på något sätt i det här europeiska gänget. Det är ingen annan som skulle liksom framhäva sig över någon annan. Det skulle vara John Rahm då, som skulle framhäva över någon annan. Men de amerikanerna där, de har ju inte den där känslan för varandra. Alltså man kan ju se europeerna stå i en enda stor klunga och kramas liksom. Även om det inte skulle vara Ryder Cup. Det skulle kunna hända, för de gillar varandra så jävla mycket. Och sen så, klart, vi tävlar lite mot varandra. Men egentligen så är vi bara jättebuddies liksom. Mm. Allihopa. Alla utom Adrian Meronk då. För han är på något sätt liksom inte sån.
Fast lite är det så här med Adrian Meronk. Alltså ett, han får skylla sig själv, en dum jäveln som åker iväg till USA det året när han är rookie. Sen så är det lite också att man ska vara som en vinnare så ska man, som inte blir uttagen, så ska man inte liksom bara läggas på rygg och säga men det är helt rätt. Så här, utan man ska liksom, det ska framstå som att så här, men jag är ju bäst i hela världen, hur kan de liksom inte plocka mig, jag är ju fantastisk, kollar man mitt record bla 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 så där, att lite den attityden ska liksom vara. Men jag kan hålla med om att nu när när de där jävla puckorna skickar iväg de 10 bästa till USA-touren, så kan jag tycka att, alltså jag är inte, jag gråter inte över att Meronk inte spelar Europa-touren jättemycket det här året. Jag har aldrig liksom, han är duktig som fan och allt sånt där, men och Polens första och storspelare och allt sånt där. Mm. Men mig gör inget.
Nej, men han gjorde ett misstag nere i Australien. Han fick någon flyer och så skickade han en höger upp i någon grin. Och så var det något, såg ut som en energiskog där. Så låg bollen under någon ark. Han skulle förmodligen få droppa och sitter där och tänker. Och då blev jag irriterad på honom. Alltså, han hade slagit en provisorisk. Den gäller ju inte liksom. Men liksom, om du slår in den i den där snårskogen, bara slå en ny boll och käka det där, så att, för att det här tar ju bara tid och det här blir fruktansvärt dålig underhållning. Sitter någon kille där på huk och funderar in i skogen här, vad ska vi titta på det för? Sådär. Men, och det hade, så här hade jag väl inte tänkt om en annan spelare lite. Jag kom på att det enda rationella i det här läget hade varit att slå en ny boll och bara ta att det var två slag. Men somliga tycker man väl, ja, det är bra, han ska försöka minimera skadorna och så vidare. Ja, men så är det, så att han har satt sig
en han börjar ta lite väl mycket plats.
Ja, de gör ju i princip så där allihopa liksom. Ja, men alltså, jag hade inte riktigt tålamod när det var han som gjorde det. Det känns konstigt.
Nej, exakt.
Nej, den där jäveln har inte tålamod. Nej. Jag skulle vilja prata lite om Australien faktiskt. Jag har precis varit där. Det har inte varit. Det har varit googlat lite. Men alltså, för det första så är det här med underhållningsvärde. Det är alltid det här med underhållningsvärde och underhållningsvärde man tittar. Och de kör sin dubbel här nu. De körde PGA som sin öppna då.
Ja, just det. Jag blandar ihop de där två.
Inte så svårt att göra. Men helgerna efter varandra så här. Det är bra för att få dit folk. Och bra startfält och grejer. Och framförallt så kör de ju varannan damernas liksom. Eller varannan herrar, alltså, jag vet inte vilket det är, men de tycker att man kör de här på samma bana liksom, och så ser man om, och plötsligt ser det ju två turneringar i en, vilket gör att om den ena är lite dålig så är den andra bättre, eller ja, det är saker och ting som man kan jämföra och sådär.
Just det.
Ja, hela familjen Lee där, Minwoo och Minji liksom, de spelar bollarna efter varandra liksom. Och jag kommer att tänka på att han säger att hon slår honom alltid när de blir på samma bana och sådär. Ja, men det var kul, det gillar jag. Sen var det en sån där, du vet, nu spelade de, Australian Open spelade de på en Jack Nicklaus design. Jaha, det kan ju inte vara så jävla gammal då. Ja, du vet, vi tycker ju att de ska spela på de här klassiska gamla banorna.
Ja, exakt, det är de man vill se. Ja,
och så hette den The Australian. Jag tänkte, fan, kan man bygga en bana på 2000-talet och kalla den för The Australian? Dåligt påläst, så det kollade jag upp det. Det visade sig att Australien är en klubb från 1882 och säger att de är först i The Commonwealth, vilket förmodligen betyder att de, liksom, de är den äldsta banan utanför Brittiska öarna eller någonting sånt, eller utanför England. Läsa klubben då. Och sen har de då, men banan som de spelar på är ju från 2000-talet, tänkte jag, okej. Och så ligger den 6 kilometer från operahuset i Sydney, eller från centrala.
Det är coolt.
Ja. Och då frågar jag, alltså, hur många frågor som helst som kommer upp i huvudet på mig. De här, måste ju ha haft en gammal bana.
Ja.
De måste ha haft en gammal bana som de säkert var nöjda med. Och så händer någonting, så bygger de en ny bana 2005, 2003 eller någonting sådär. Och hur får de plats med den? Har de rivit den gamla banan? Och här kommer man till det här liksom. Skriv ordentligt om eran historik. Jag försökte hitta det på hemsidorna. Inte fan skriver de hur de tänkte. Utan det är bara, så är det nya banan från. Ja, men är den gamla banan kvar då? Alltså det står ingenstans.
Det är jättemärkligt.
Ja, det är skitkonstigt. Ja. Och varför, det där är väl ingen som är intresserad av. Jag är jätteintresserad av, hur fan gick det till? Och jag gissar ju helt enkelt att det fanns en landbit där 6 kilometer från Sydney, en ganska stor stad. Det kan inte bara vara så att, ja, men alldeles bredvid så låg det en lika stor landbit som ingen hade gjort någonting av.
Nej. Det är ingen som hade tänkt på att man skulle kunna bygga hus där eller vägar eller något sånt där.
Och sen råkade det där ligga där, så byggde Jack Nicklaus, och det var precis lagom för 18 hållet. Jag tror inte att det var så. Och så gjorde jag en koll på, jag måste titta på den här tävlingen innan då, PGA som ligger i Royal Queensland. Och den,
ja, just det.
Den är från Brisbane och där hade det varit så att den är från 20, någonting sånt där, fanns det en bana där. Och det är faktiskt så pass fiffigt så att de, Dr. Alistair McKenzie som vår favoritdesigner, han var ju över till Australien och jag vet inte om han var där 5 eller 6 veckor eller någonting. Och han har ju designat ett antal banor i Melbourne och säkert något i Sydney också. Och så tvingar de honom till Brisbane, det är ju en bit att åka. Så att det måste ha tagit honom rätt mycket tid. Och han, där fanns en bana, han tittar till på den där banan och säger så här, den här banan är alldeles utmärkt och det finns en massa bra inslag i den här. Berömmer området och dess kvalitet. Ser platt ut, säger han, men det finns en massa grejer som man behöver i banan där. Så här. Och sen, början på 2000-talet så bestämmer sig kommunen eller vad man säger, för att de behöver ha en brojävel till där.
Ja, just det.
Så de bygger en bro. Men då måste vi bygga om. Där finns ju en förklaring. Och då antar jag helt enkelt att de har lagt den nya banan på den gamla banan. Men det står ju självklart inte på deras hemsida. Då byggde vi en ny bana. Och den är också några kilometer från stadens centrum. Och så där. Och sen är det någon som heter Michael Clayton som inte jag känner till som har designat. Jag vet inte om du känner igen det namnet.
Jag känner igen det, men jag vet inte om det är bara för att jag vill känna igen det. Men det måste ju finnas ett gäng sådana där som man inte känner till.
Han skriver på klubbens hemsida och det är bland det bästa jag har läst om bandesign någon gång. Han knyter tillbaka till designidéerna som Dr. Alistair McKenzie hade då. Det här. Alistair McKenzie skriver lite och du vet, han hatade ju ruff och han hatar en bana som säger att så här måste du göra. Banan bestämmer att du ska slå bollen dit och sen dit. Utan han ville att spelaren skulle kunna välja. Efter situation, efter skicklighet och efter överhuvudtaget säga, men jag kan idag spela dit och sen och då uppstår den här. Han skriver, McKenzie pratar om det finns folk som har tröttnat på golf. Och de har ingen aning varför de har tröttnat på golf, men det är för att de spelar banor som inte ger dem någonting, som inte utvecklar deras spel, som inte liksom ger dem några möjligheter att själva bestämma över sin golf. Så fantastiskt bra skrivet. Alltså, det här handlar om 1926 och den här Clayton har sniffat upp det här och han har byggt den nya banan som McKenzie skulle ha byggt den. Det är ingen ruff, det är brett som 17 för att man ska ha de här olika möjligheterna för man släpper utslagen och sådär. Men det finns andra saker som hela tiden trasslar till det för en. Alltså, man måste hantera och slag som man måste lära sig för att här plötsligt så är det här slaget som jag inte kan. Och så jag tycker det är fantastiskt.
Det är en bra inställning också. Alltså det här att, golf kan faktiskt vara så tråkigt så att man lägger av för att det är fel på banan liksom. Sådär. Ja. Och det stämmer ju.
Ja, precis. Ja, jag skulle tro att det stämmer in på rätt många svenska banor. Att,
Men det är väldigt, väldigt många golfbanor som är byggda på ställen där man inte ska ha en golfbana egentligen.
Ja, så är det också.
Alltså, det blir för smalt och det blir för trångt och folk spelar ju för lite också. Alltså, det är inte så att man spelar varje dag så man kan hålla upp ett spel och en fysik och liksom en timing och allting sånt där. Utan spelar man en gång varannan vecka eller sånt där och så kommer man ut så är fairway 15 meter bred och sen så utanför den så är det skog och sådär va. För att man överhuvudtaget ska komma åt en golfbana.
Men det finns vissa inslag som McKenzie skriver om, till exempel det här att placerar man en bunker vänster och en bunker höger så ska du slå mellan dem liksom. Vad tråkigt, utan det är mer att ha bunkern i centralt i mitten istället och du hanterar den på ett bättre sätt, plus att det finns liksom ett antal ställen på banan där hamnar situationer där kolla det här slaget, det är ingen annan som kan det här slaget. Så får man använda liksom sin fantasi och slag som man kan eller kan utveckla. Liksom. Så att, jag håller med. Och sen kan det ju vara som du säger att golfarna spelar för sällan och sådär. Men jag tror att just det där när man verkligen tröttnar på det, då är det för att man har spelat för ofta på en bana som inte stimulerar en överhuvudtaget.
Ja, exakt. Ja. Nej, men jag tänker en sak som jag har tänkt på lite så här lustig, det är Agasta, han har ju ritat den och så. Och den har ju det där med icke-ruff, men sen så har ju den en sak som nästan inte finns någon annanstans, som jag kan minnas i alla fall, och det är de här extremt ondulerade grinerna.
Ja, just det.
Det finns ju några, men väldigt, väldigt få. Men det är ingenting som har slagit igenom.
Nej.
Alltså bland moderna griner. Sen finns det ju de här gamla, så här North Berwick och alltså, även på Old Course och så finns det ju liksom extremt ondulerade delar av grinerna och sådär. Men, men just den här grejen att halva grinen ungefär, att spelar du där så är du död liksom, då måste du treputta eller ja, sådär. Hela den där kulturen så att säga som togs fram, och det är ju den mest populära banan i världen, tänker man så här, den skulle påverka banproduktionen som sker nu till exempel, men det gör den inte alls.
Nej, det gör den inte.
Inte som jag ser det i alla fall. Utan man går tillbaka till de här lite plattare grinerna, som är lite mindre griner, och sådär. Att det nästan alltid är en, har du träffat grinen så är det en birdie putt liksom, hyggligt sådär.
Ja, det där kan man ju säkert, det skulle vi säkert prata mer om. Det är vi som pratar om golf, så att men jag, som jag ser det, så är det ju, McKenzie hade ju jättekoll på, han tyckte att The Old Course at St Andrews var världens bästa bana, och att den innehöll en massa grejer som man skulle lära sig av den. Men sen när man tog över golf till andra ställen i världen, alltså de första, det var ju några stycken som åkte, det är britter som åkte ut och ritade banor, de kom ihåg så. Men så togs det upp av andra länders arkitekter och så här, men här i Sverige till exempel har man ju fullständigt glömt bort periodvis alla de där inslagen. Till exempel på Ågesta så tror jag att de byggde egentligen helt platta griner bara. För att de hade inte mer, man ska ju, precis som du säger, man träffar grin, man är mitt på grin, då har man en bra birdie putt. Sen rullade du ju så illa så att, ja, det var inte så intressant heller om det lutade, men det hade kunnat gå att göra faktiskt. Jag vet inte hur snabba grinerna var på 20-talet, förmodligen
inte snabba. Nej, inte. Alltså det är på, man ser de här Shell's Wonderful World of Golf när Hogan och grabbarna är ute och spelar och sådär. Det är ju tvärnit. Alltså det är ju helt bedrövligt. Och det är ju 50-tal, tidigt 60-tal, så det är ju ingen rull.
Nej, och därför så byggde ju McKenzie de här väldigt, han byggde väldigt knepiga, väldigt ondulerade griner. Och vi har ju spelat McKenzie-bana också i England och
just det.
Ja, men det handlar också som att du hamnar fel här på den här grinen, och då ska du vara jävligt illa ute. Du ska tänka innan du slår det här inspelet, för att hellre 50 meter till höger än 7 meter till vänster liksom, på något sätt. Och med den begränsade rullen så blir det ganska, det är ganska häftiga kullar. Så det är väl det man har fått liksom ta ställning till, och så har det blivit för mesigt tycker jag. Och då måste man kunna liksom, man måste kunna stanna bollen från alla delar på grinden. Det tycker inte jag alls.
Nej.
Det kan inte jag hålla med om, utan man kan ligga helt fel även om man ligger på grinden.
Nej, men det finns ju arkitekter som liksom, som har sagt där, men det här hålet, det går inte att göra birdie på den. Det är inte meningen heller. Liksom. Alltså, de har tänkt på ett helt annat sätt än vad folk kräver av banan. Så där. Och just de här onduleringarna och sånt där som finns på typ Agasta och sådär. Det tror jag inte man får som arkitekt idag. Man får inte rita in sånt, för att det ska alltid vara... Då får man sparken mer eller mindre sådär. Och sen finns det ju de som har ritat sådana grejer. Men jag kommer ihåg Zacka alltid sa om några banor i Dubai och lite sådär. Att om du hade gjort det här idag, då hade du nog sparkat hem dig liksom som arkitekt. Sådär, man får inte göra så.
Vi hade ett sånt hål på Ågesta som Chamberlain, vi byggde ju ett extra hål där.
Ja, men det kommer jag ihåg när
på trean. Chamberlain tyckte att det var så pass kort och så måste utmana elitspelarna, så han byggde in en massa onduleringar och olika delar i det. Och folk fattar inte riktigt. Jag slog ju bollen mitt på green. Det ligger skitdåligt. Ja, men du slog till fel ställe helt enkelt.
Ja,
så att men så är det va. Men det var ju och bristen på svensk kultur kring sådana här saker överhuvudtaget. Och det hålet röker ju ganska snart.
Ja.
Ja.
Nej, men jag måste säga att jag blev lite imponerad av Ålands GK vad det gäller grinområden och såna här saker. Jag tror att det var en dansk arkitekt. De byggde om den banan. Mm. Kom undan väldigt billigt, men då satsade de väldigt, väldigt mycket på tees och sen så satsade de väldigt mycket på greenerna.
Okay.
Och då, där var det kul att spela tre varv på den där. Och då var det liksom... jaha, är det så, hur ska man spela här liksom med den flaggplaceringen på ett helt annat sätt än vad man normalt sett råkar ut för på andra banor? Det är lite mer liksom, gå på flagg lite sådär, kanske spela lite vänster och sådär. Här var det, märkte man, liksom, ibland hade man bara tur så låg bollen när den skulle. Men ibland så var det så här, där tänkte jag nog fel och så blev det en 30 meter chip. Och sådär. Mm. Det var jävligt kul faktiskt, måste jag säga. Ja, häftigt. Alltså, en par trea till exempel. Som, då hade jag med mig några som hade spelat en tidigare. Så sa de, vad du än gör med den flaggplaceringen, spela inte rakt på flagg. Nej, för fan. Kolla. Och så slog de före två stycken. Och två och tre. Och då spelade 30 meter höger. Och sen så bara... fidar den in mot flaggan jättesnyggt liksom. Och sen när jag skulle slå så kom jag över den, så jag gick rakt mot flaggan i alla fall och så gick jag in i bunker. Men jag förstod liksom hur, jag insåg att det var vilken väg man skulle spela den då. Så lyckades jag andra gången spela den. Men och det var jättekul verkligen. Det är väldigt sällan det är så nu för tiden att man liksom, man spelar där för att komma dit, utan det är väldigt mycket rakt på tycker jag. Och det kan, sen kan jag köpa det också att man inte, för det är en annan poäng i allt det här, och det är att man liksom, man ska inte ha någon ruff och man ska ha stora griner. Jaha, vem fan ska sköta det här då? Till vilken kostnad då? Och sådär. Och där kan man ju diskutera liksom det här med att banor ska vara så jävla bra hela tiden. Ja, men det kostar en massa pengar. Det kan ju inte alla som vill vara med, oss, liksom, vara med i den här klubben, för det är för dyrt helt enkelt.
Ja, det med ruffen vet jag inte. För det är inte så dyrt att klippa ner den.
Nej, okej. Okay, nej, det kanske inte är. Men nej, alltså, skötsel överhuvudtaget.
Ja, skötsel överhuvudtaget.
Kan jag tycka lite grann om sådär. Att, man ska kunna ha olika nivåer på golfbanor helt enkelt. Och jag får en tår i ögat när jag kommer till någon sån här 9-håls. Väldigt enkel golfbana, det kostar kanske 2000 att vara med för ett år och sådär. Så vem som helst kan vara med och spela golf liksom, istället för att det ska vara förmögenhet hit och dit och sådär.
Ja, precis. Och så är det precis. En klubb man är med i och sen så lirar man lite golf och så vidare. Och så är man väldigt stolt över sin bana, fast den ser egentligen inte ut mycket för världen.
Nej, precis. Men alla, det är inte en ekonomisk fråga egentligen. Att vara med, för att det ska inte vara... vi klipper inte varje dag, liksom, om du förstår vad jag menar.
Nej, ja.
Ska vi tacka för oss för idag kanske?
Nej.
Du hade, förlåt. Ja.
Smiter från ditt. Du har ju ska komma med tekniskt tips.
Jag har inget.
Okay,
jag har inget. Jag har tänkt jättemycket på det. Och jag har inget. Jag kommer inte på något som jag har känt den här veckan har varit. Det är ju sant faktiskt. Jag har skrivit
två gånger lyckats vi med så här. Okej. Okay. Vi kanske kan säga så här att tekniska tips är liksom inte obligatorium då, kanske, utan vi kommer med det när vi verkligen har något som är bra. Då kanske det blir bra grejer också för en gångs skull.
Det tror vi inte, men ja, lite, alltså, ja, nej, det var jätte, jag har verkligen varit inne på olika sajter och funderat på sådär, är det här någonting sådär?
Ingen ryggsimsrörelse.
Nej, jag träffade faktiskt en kille som var golfproffs här i veckan. Eller som pro för detta. Men han utbildade i alla fall sådär. Han pratade väldigt mycket om att när man slår med wedgar och sådär, så ska man låta högerfoten vara kvar i marken. Man ska inte vrida upp höfterna. Utan liksom, när man liksom, inte bara sådär. För det utsätter man sig för socketrisken och sådana saker. Okay. Och det är möjligt att det är jävligt bra. Men jag har inte fått... Man kan inte åka till rangen liksom. Eller man kan åka till rangen, men det händer inte så mycket där. Nej. Så att man kan inte testa det där. Det känns lite yxigt när jag gör luftsvingar med det där i åtanke.
Ja. Nej, men jag såg någon sån där slow motion upptagning på någon, om jag tror vem det var nu, så slog en wedge och där. Så tänkte jag just på det med fötterna. Det händer inte mycket fötterna, tänkte jag. Den står kvar där på hälen. Mm. Men sen kommer ju då, efter träffen så dras jag allt upp och sådär. Men det är, ja. Mm,
men det här, för jag har en tendens att vrida höften alldeles för tidigt, tror jag. Och jag tror att, för då vrider du ju... Om du vrider höften så vrider du över kroppen och då kommer du utifrån och in, tror jag, mer. Så att om man är kvar lite mer med positionen, fötterna i marken, så tror jag att det är jävligt bra faktiskt. Men det var ingen vetenskap riktigt än, förrän man har testat det. Det är inga empiriska studier.
Nej,
så är det. Så, men det var kul att snacka lite.
Ja. Okay.
Mm. Ja, du, vi säger hej och tack till våra lyssnare och gärna att om ni vill ha någon synpunkt på något så är det bara att höra av er till oss på Instagram och Gmail och sådär, och så jens.vagland med enkelt vaglnd@gmail.com, och sen finns vi på Instagram och sådär också, så kan vi höra oss framåt då. Bra, ska vi se, hej
hej då.